Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Han föddes in i Östers IF. Han var riktigt framgångsrik som både aktiv och ledare. Han vann guldbollen som spelare 1969 och Svenska Dagbladets guldmedalj i rollen som förbundskapten 1994. Gott folk, Holmgren möter avsnitt 162 handlar om Tommy Svensson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Här, Tommy Svensson. God lyssning. Tommy, du som är en riktig, riktig fotbollsman, du måste väl ha haft 13 rätt många gånger på Stryktipset?
Inte många, men två gånger.
Har du haft det? Berätta, ja, berätta!
Men jag tror ena gången fick jag 2000 kronor och den andra gången var det ungefär lika mycket, inte mer än så. Men i alla fall, det känns bra att ha haft 13 rätt.
Ja, man kan ju inte få mer än 13
nej,
rätt.
Nej.
Din relation annars till engelsk fotboll?
Jag var ju med när Björklund och de satte igång Tipsextra och då följde man ju varenda lördag där väldigt häftigt. Och sen var jag med i Tipsextra-studion någon gång också under min tid som förbundskapten.
Du var proffs i Belgien, var det nära att hamna i England? För det var ju på din tid var det ju inga som hamnade i England i stort sett. Det var Hasse Jepp som hade varit i Charlton på lång tid tillbaka. Men det var ingen tradition med svenska spelare i England.
Nej, det var ju ingen. Jag vet, det var någon tidning som skrev någon artikel att det fanns 3-4 svenska spelare som skulle kunna platsa i engelska ligan. Det var Bosse Larsson och det var jag och någon till. Så att, men nej, det var aldrig något konkret.
Inget konkret. Nej. Men du, tips extra, favoritlag?
Det har varit Liverpool.
Det har varit det.
Ja, det har varit Liverpool. Framförallt ja, nu senaste åren också. Men den här tiden när de spelade så fin fotboll med Kenny Dalglish och de här.
Bill Shankly, Bob Paisley, är det förebilder till dig?
Ja, absolut.
Leif Tommy Svensson, född den 4 mars 1945 i Växjö. Tjenare Tommy.
Tjena, tjena.
Här sitter vi i Mellby strand och det är försommar och ja, det är jättefint här.
Ja, här är vårt paradis. Ja. Jag köpte en stuga när jag kom hem efter min proffsäventyr 1974. Och sen har vi ju byggt ut och byggt till och sådär. Men här är vi hela sommaren.
Ja, ja det är jättefint. Ja, varför blev du med bestämd förresten?
Tillfällighet. Ja, verkligen. Min farsa hade en stuga några år innan här nere. Och vi var ganska många syskon. Och jäkla massa folk när man var där hela tiden. Och jag tyckte att det var jobbigt. Sen fick jag en chans att köpa en själv. Och då slog jag till. Men det var tillfällighet.
Det är fint här. Och du ser ut att må fint också. Jag vet att du är tämligen nyopererad. Men du kom och mötte mig här rak i ryggen. Och då ser det ut att må bra.
Ja, jag har haft problem med ryggen i rätt många år nu. Och i början på december så fick jag göra en steloperation. Av ryggen, 3 kotor. Och det har blivit bättre. Det är inte bra ännu, men det går sakta framåt. Och så får man träna mycket, men den mesta verken börjar försvinna. Ja.
Hur ser träningen ut för dig idag när du rehabbar så att säga?
Ja, min motion är för det mesta cykling. Jag cyklar väldigt mycket. Jag tycker om det, så att jag cyklar en 3 mil om dagen i alla fall. Det gör jag. Och sen försöker jag köra lite styrketräning.
Tommy, jag tar upp en napp för att titta på meriter. Det är alltså VM-brons 94, det är EM-brons 92, det är guldbollen 1969, det är Svenska Dagbladets guldmedalj 1994, det är TT:s idrottsledarpris, prestigefyllt 92, 93 och 94. Stor grabb, svensk mästare som spelar 1968 och som manager i Öster 78, 80, 81. Du har vunnit Svenska Cupen. Du har blivit tvåa i den belgiska ligan. Och du förde Tromsö, norska Tromsö, nordnorska Tromsö till deras finaste placeringar någonsin, trea och tvåa. Ja, vilken karriär du har haft. Både som spelare och tränare.
Jag har fått uppleva ganska mycket. Så att, är bara till att vara tacksam för allt man har fått vara med om.
Hur började, alltså, du har ju en pappa som är legendarisk. Stig Svensson, en av de där kända, riktiga, stora fotbollspamparna eller ledarna. Berätta, hur var du växte upp?
Jag var ju invuxen i Öster och farsan, och jag var med honom på alla träningar och matcherna från jag var 6-7 år tror jag. Och sen började jag ju spela i pojklag och sen fick jag debutera som 16-åring i A-laget i ett kval till Allsvenskan. Och på den vägen var det. Jag fick vara med om Östers första avancemang till Allsvenskan och första guldet i första året. Det var ju också en upplevelse.
Jag berättar, för du såg ju Öster växa fram då till en maktfaktor i svensk fotboll. För ja, det blev en rad SM-guld sedermera också.
Det får man ju säga, hela 70-talet kan man säga att Öster dominerade svensk fotboll en bit in på 80-talet också. Och jag var ju med och vann gamla division 2 4 gånger och 3 gånger misslyckades vi att gå upp i Allsvenskan, men den fjärde gången då var vi ju mogna att gå upp, och det visade ju sig sen också. Så att jag fick ju vara med på den där fantastiska resan från början till toppen.
Och din pappa var ju mannen bakom det hela. Han var ju ordförande från, ja, från
45 år.
45 år, jag försökte räkna huvudet här. Ja, 45 år!
Ja. Han levde ju för sitt Öster. Han var ju med i gamla division 3 liksom, hela den vandringen och uppåt, och han hade ju en dröm om att Öster skulle komma upp i Allsvenskan, och han fick ju uppleva det också.
Ja. Hur var relationen, jag tänker med Erik Persson, Hövdingen i Malmö? Det var ju några sådana här starka gubbar i svensk fotboll. Hur var deras relation?
Farsan och Erik Persson hade ett speciellt förhållande, alltså någon slags hatkärlek, alltså det var ju viktiga rivaler, alltså Malmö gillade ju inte att Öster kom upp, och vi hade ju, det bästa som fanns var ju att slå Malmö för vår del, men sen var de väldigt goda vänner och de var väldigt lika varandra tror jag, och uppskattade varandra och respekterade varandra.
Hur, jag vet ju för din del, du var ju sån här, ja, du var duktig på många idrotter. Du var väldigt duktig i ishockey också, vet jag. För när du och jag pratade, vi jobbade ju ihop under 10-tal år på Kanal Plus, så ville du aldrig prata fotboll med, du ville prata hockey. Så hockey ligger det varmt om hjärtat, ja, också. Du spelar ju högsta serien i ishockey. Det är inte många som känner till.
Jag var ju med när TV-pucken startade. Ja. Jag var med i 2 år i sträck, fast i första året som underårig och 2 år i sträck med Småland. Och sen spelade jag i Öster när de gick upp i Allsvenskan, alltså högsta serien en säsong. Det blev ju respass direkt, va? Men jag har i alla fall gjort en del matcher i högsta serien.
Hur var det som hockeyspelare?
Ja, ungefär som fotbollsspelare. Så jag hade bra spelsinne och bra teknik. Ganska snabb. Men sen var man ju tvungen att välja. Alltså, på den tiden så spelade man ju fotboll en del av året, och så spelade man ju hockey eller handboll eller bandy eller någonting på vintern. Det var ju ganska vanligt, för fotbollssäsongen slutade i oktober och hockeysäsongen började i november, alltså, så att Idag är det ju helt omöjligt, va? Men jag tror det var ganska bra att man prövade på olika idrotter. Och det var många som var duktiga i bollidrott, de var ju duktiga i många olika faktiskt.
Du spelar, vi pratar lite namn, Lars Sjöberg pratar vi om innan. Du spelat mot Conny Evensson, en annan legendarisk förbundskapten fast i ishockey.
Ja, han spelade i Grums.
Ja. Hade ni några tuffa bataljer du och Evensson?
Jag kommer inte säga ihåg så mycket, men Conny och jag har ju jobbat ihop lite grann de senaste åren. Och vi har pratat mycket om gamla tider också. Ja. En väldigt trevlig kille.
Men det var aldrig något snack att du skulle fortsätta med hockey?
Nej, det var ganska givet för mig. När jag var tvungen att välja så blev det fotboll. Och jag var bättre i fotboll också.
Hade pappa Stig tillåtit att välja ishockey, tror du? Eller var det så naturligt?
Ja, nej, det hade han ju gjort naturligtvis. Alltså, han var nog glad att jag valde fotboll. Ja.
Hur var du i skolan då?
Ja, jag... Lite sådär småbusig, tror jag faktiskt. Hittade på lite hyss och sånt där. Var inte sådär riktigt seriös de första åren. Jag hade ganska lätt för mig. Jag kom in på realen, tog realen och studenten och sådär. Och jag hade inte pluggat speciellt mycket fram till dess. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men sen bestämde mig för att jag skulle satsa på läraryrket. Då pluggade jag. Då pluggade jag ordentligt. Och så jag blev ju mellanstadielärare sen.
Varför kom du in på den banan? Vad var det som fick dig att välja läraryrket?
Ja, mycket, mycket tillfälligheter. Ja. Så det är ju som i livet. När jag hade tagit studenten så gjorde jag lumpen. Det gjorde ju de flesta då. Och då hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. När jag var färdig med lumpen så fick jag tack vare en rektor i Växjö som var väldigt österintresserad en chans på ett gymnastiklärarjobb på högstadiet. Han höll den där tjänsten till det var en vecka kvar liksom för att ingen annan skulle söka. Så jag fick ju den tjänsten och var gymnastiklärare på högstadiet. Och trivdes jättebra med det. Alltså, jag kände ju att det passade mig liksom, med andra människor och sådär. Och då bestämde jag mig för att läraryrket är någonting för mig. Men jag ville inte vara gymnastiklärare för jag tyckte jag höll på med så mycket idrott alltså, så det blev för mycket. Så jag blev mellanstadielärare och det ångrar jag inte för jag trivdes kanonbra.
Har du haft nytta av det så småningom som tränare med den här pedagogiskt och kunna se alla, kunna läsa av grupper?
Tror jag tror det är liksom för att bägge delar det handlar ju om sociala relationer. Liksom bygga relationer mellan sig själv och eleverna eller spelarna och dem emellan och så vidare. Och hjälpa var och en att utvecklas efter sina förutsättningar så att det är ganska mycket likt.
Hur mycket ledarskapsutbildning har du? För jag har ju jobbat med dig. Jag gillar ju Tommy Svensson. Det är mysigt att umgås med dig. Men jag kan också se att det finns en tuff sida där om det skulle behövas.
Ja, alltså. Jag har väl både spelare och elever liksom sagt att de trivdes jättebra och det var jätteroligt och så vidare. Men när jag blev arg, då syntes det. Ja. Alltså det syntes i ögonen på mig och det räckte.
Ja.
Det är en viktig del det också, tror jag. Liksom.
Men det är någonting som du har haft naturligt?
Inget som jag har tränat på eller läst mig till. Och så där, utan man gör som man tycker.
Ja. Men du menar på att du kan ha haft att du fick träna tidigt på stora grupper och för det är ju inte helt lätt. Och idag är det ju fler ledare, men när du började var det inte så många ledare som idag.
Nej,
idag är det ju lika många ledare som spelare.
Det tror jag absolut att jag har haft stor nytta av. Mm.
Ja, fotbollen. När kände du, Tommy, att jag har kanske något lite extra ändå?
Ja, jag kom ju med tidigt både i Östers A-lag och kom i juniorlandslaget. Spelade ihop med Bosse Larsson och Roger Magnusson och sådär. Och U-landslag var det på den tiden och liksom det gick bra. Va? Och då kände jag att jag har en del kvalitet.
Hur gammal var du då?
Ja, jag debuterade som 16-åring sa jag, och sen var jag ju 17 i juniorlandslaget och sen var jag som 18-åring var jag med i U23-landslaget till exempel. Och jag debuterade i A-landslaget när jag var 22 och då låg jag Öster i division 2.
Om du skulle en ung Tommy Svensson som 22-åring, om du skulle berätta eller en scoutingrapport på hur du var som spelare, hur skulle den låta då?
Jag tycker själv, och jag tror jag hade ett bra spelsinne, en bra bollsinne, vad man nu menar med det, och bra teknik. Och sen hade jag det allra viktigaste, tror jag, en jävla vilja. Alltså att bestämde jag mig för någonting så gjorde jag vad som behövdes för att uppnå det. Liksom. Så jag tränade väldigt mycket.
Men kan du beskriva den här vinnarskallen? Det finns ju många som blir duktiga, har ju den där inte förlora till något pris. Alltså,
det är ju det som är skillnaden, ja, på dem som är bäst och inte. Liksom, massa olika kvaliteter har man ju. Alltså, men man har en sak gemensamt och det är det som sitter i huvudet. Liksom, att verkligen vilja. Och att inte bara vilja vinna utan vilja underkasta sig det som krävs för att vinna. Viljan att träna, viljan att lyssna på andra och ta till sig och så vidare. Den viljan är ju gemensam för de som blir bäst.
Hur känner du när du förlorade? Alltså, gjorde runt i kroppen? För vi förlorar ju alla ibland.
Ja,
alltså,
jag var en, om man nu kallar det så, en dålig förlorare.
Det var det?
Ja, det var jag.
Hur kunde det ta sig uttryck?
Ja, när jag var liten så kunde jag börja gråta. Liksom, ja. Och det kunde jag göra när Öster förlorade i division 3 när jag var 8-9 år, liksom, så kunde jag nästan börja gråta när de fick stryk. Alltså,
hur lärde du hantera det där? Hur lärde du kanalisera det så att det liksom blev till någonting bra?
Hur jag gjorde vet jag inte, men det är klart man läser av erfarenheter och tar med sig det som är bra och plockar bort det som är dåligt.
Hur är det i en grupp då när alla är vinnarskallar? För det kan ju tänka mig att man vill vinna överallt, att det kan vara svårt att hålla samman en sån grupp när det finns så många.
Ja, men det är ju det som är spännande med ledarskapet, liksom så många olika individer och kvaliteter och sen ändå får de liksom att göra sitt bästa för det tillsammans, alltså att som laget. Ibland så får man ju ge avkall på sig själv lite grann för att det ska bli bra för laget. Alltså att få individer att inse det och acceptera det är ju utmaningen.
Och som ledare, hur det är naturligtvis olika från situation till situation, men alltså när du har jag tar 94-laget till exempel, där du har en massa med vinnarskallar och naturligtvis smäller till på träningar som du gör i alla topplag. Alltså, hur liksom får man det till att bli något bra?
Försöka sätta sig in i var och en situation. Alltså lära känna individen och hur man kan behandla den. För att man måste behandla individer olika. Liksom, med olika förutsättningar. En del kan man tillåta mer på. Andra måste man hålla lite stramare tyglar. Och få dem liksom att acceptera att göra så för att förstå att det blir bäst för alla. Om man gör så. Det är ju det som är ledarskap.
Ja. Den här känslan att veta vilka du kan vara lite tuffare mot, vilka du måste lite mjukare mot. Känner du det liksom intuitivt? Eller?
Nej, man måste lära känna individen. Liksom. Ja. Det tror jag är det viktigaste.
Ja. Tommy, du marscherar på här i Öster. Och det går bättre och bättre för Öster. Och det går bättre och bättre för dig. Och så är vi framme vid 1968. Berätta.
Ja, vi hade ju gått upp i Allsvenskan då och det var väl ingen som trodde så där mycket på oss själva, men vi hade ett lag som hade svetsat samman några år och så hade Harry Bild kommit hem då från proffslivet i Feyenoord och var en stor förstärkning för oss. Vi vann de tre första matcherna med 3-1 och jag vet Gunnar Gren då som vi hade haft lite som hjälp i kvalet något år tidigare. Han höll väl till i Gais lite också då. Han sa att den där nykomlingen, det kommer snart att spricka. Ja. Men det höll i sig faktiskt. Och till slut så vann vi ju. Det var ju en otrolig rafflande avslutning. Men vi vann tack vare att vi gjorde flest mål i serien. Och det var Österfotbollen liksom, offensivt.
Ni vinner alltså första gången Öster är i Allsvenskan i fotboll, så vinner ni guldet som nykomlingar.
Det är unikt i svensk fotboll. Det finns inget annat lag som har gjort det. Elfsborg kom upp som vann i ett år som nykomling, men de hade varit i Allsvenskan tidigare.
Ja.
Men som ren nykomling är det bara Öster som har gjort det. Och det, jag tror inte det kommer upprepas.
Berätta lite om laget, hur det såg ut, tränare, hur dynamiken var i laget, för som sagt,
det går ju inte att förstå idag, men vem vi var spelare, alla 11 spelare var födda eller spelade i klubbar på en omkrets av 10 mil ifrån Växjö. Så att det var en del Växjögrabbar och det var grabbar utifrån, bara några mil utifrån och sådär. Så det var ju en unik lagsammansättning och det blev ju därmed en unik lagkänsla liksom. Vi kände ju varandra och vi umgicks på fritiden med våra familjer och sådär också. Så att det är ju annorlunda idag. Det är ju mycket svårare idag naturligtvis.
Vad sa pappa Stig då? Han måste varit stolt som en, jag menar, ja, det var, vinna Allsvenskan.
Det var ju hans livsverk liksom. Ja. Hans dröm var ju att gå upp i Allsvenskan och sen att bli allsvenska mästare. Det tror jag inte ens han har vågat drömma om. Liksom.
Nej, och det var ju startskottet till någonting som kom senare. Menar under Laban och...
Ja, alltså vi hade ju, som jag sa, under 70-talet så blev vi ju tvåa ett par, tre gånger och tre gånger. Och sen tog vi 3 guld på 4 år i slutet på 70-, början på 80-talet. Så att det var ju en fantastisk period. Och första året i Allsvenskan 68 så hade vi 16 000 åskådare i genomsnitt.
Ja.
I Växjö.
Det på Värnsvallen.
På Värnsvallen. Ja. Och kvalmatchen när vi gick upp, då hade vi över 26 000. Alltså. Ja. Det går ju inte att förstå idag. Liksom.
Men du, vi får ju gå tillbaka ett år innan också, innan 68-67. För då gjorde du nämligen A-landslagsdebut. Berätta.
Ja, nej, jag hade... Österled spelade ju division 2 då. Och så var... Ova Bergmark som var förbundskapten då, han var tittade på en match när vi spelade i Gnosjö i Småland då, i gamla division 2. Och efter den matchen så blev jag uttagen till A-landslaget och man hade en träningslandskamp mot Ferencváros.
Just det, gamla klassiska Ferencváros. Ja.
Och vi vann med 8-2 och jag gjorde ett mål i den där. Alltså det var ju ingen landskamp då, men... Några veckor senare så var det landskamp mot Östtyskland i Helsingborg. Och då blev jag uttagen till den och fick spela den matchen. Vår rumskompis med Roger Magnusson då, vi hade ju varit kompisar på elitläger med Småland några år tidigare. Och, så där. Och det kändes ju väldigt stort. Alltså. Det var ett stort ögonblick.
Var det Åby som var förbundskapten då?
Eller? Nej, det var Orvar Bergmark.
Orvar Bergmark, det var i Skarven. Eller, ja, det var Orvar då, ja. Ja. Så du blev uttagen i A-landslaget av själva Orvar Bergmark.
Ja.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-landslagsdebut alltså 67. Guld, allsvensk guld med Öster 68 som nykomling. och så guldbollen 1969.
Ja, det var ju några fina år. Guldbollen blev jag ju väldigt glad för att få också. Jag fick det efter att vi hade slagit Frankrike på Råsunda med 2-0 då, med 52 000 åskådare eller någonting. Ove Kindvall gjorde ju bägge målen och Ove fick ju bragdguldet efter det, men jag fick guldbollen.
Ja.
Så det var lite speciellt.
Hur kändes det att få liksom bli Sveriges bästa fotbollsspelare?
Ja, nej, det var ju fantastiskt. Alltså, det är jag väldigt stolt över.
Och då vet jag att du var ett hett villebråd för proffsklubbarna. Du läste att tackade nej till Anderlecht.
Ja, nej, det var några stycken då i samband med VM i Mexiko.
Ja, 1970.
Som för mig gick personligen väldigt bra, tycker jag. Och då hade jag ju en del anbud, men jag hade precis blivit nybliven lärare. Och vi hade precis skulle få en dotter i slutet på 70. Så att jag kände mig inte mogen att åka iväg. Jag ville stanna hem något år till i alla fall.
Berätta om VM i Mexiko 1970.
Också väldigt speciellt. Vi spelade på hög höjd, på 3000 meters höjd uppe i något ställe som heter Toluca, där vi bodde också. Och det var speciella förhållanden. Vi mötte Italien i första matchen och gjorde en väldigt bra match där. Men ett olyckligt mål, Ronny Hellström har väl fått höra det några gånger, så fick vi stryk med 1-0. Sen spelade vi oavgjort mot Israel i andra matchen, och då var jag faktiskt lagkapten, för Björn Nordqvist var sjuk den gången. Och i sista matchen mötte vi Uruguay, och då var vi nere på 1000 meter lägre höjd i Puebla, tror jag det hette. Och det var en helt annan luft, det var mycket lättare att springa. Förutsättningen var att vi skulle vinna med 2 mål för att gå till kvartsfinal. Och vi vann med 1-0, så att det var jäkligt nära. Så gick ju Italien till final och Uruguay gick till semifinal, så att det var ju en bra grupp. Alltså.
Ja.
Vi hade ett bra gäng då.
Ja, berätta, ni droppade lite, Tommy.
Ja, Ronny Hellström i mål, vi hade Björn Nordqvist och Kurt Axelsson som mittback, Hasse Selander var högerback, och så var Bosse Larsson och jag på mitten. Och sen var det då Ove Gran, det var Ove Kindvall, Leif Eriksson och Örjan Persson i ett fyrmannaanfall. Det var bra spelare, det var ett jäkla bra lag faktiskt.
Ja, du tackar nej till Anderlecht, men året efter så ja, blev det ändå Belgien.
Ja, ja. Då hade jag haft något anbud till också. Sen kom då Standard Liège som var belgiska mästare och ett storlag, och var väldigt angelägna, och då tyckte jag, då var vår dotter ett halvår och hade etablerat mig lite grann, så att jag tänkte, nu måste jag ta chansen.
Hur var det att flytta? För det var ju inte, jag visste att det funnits
idag flyttar man ju ut till höger och vänster, men på den tiden var det ju 1 eller 2 om året som blev proffs, och för att bli proffs var man ju tvungen att vara etablerad i landslaget liksom. Så att det var inte många som fick chansen. Så att det var, nej, jag är jätteglad att jag tog den chansen, för vi hade några fina, väldigt fina år där nere. Lärde mig franska också.
Berätta om skillnaden då mellan allsvenskan och Europa. Det känns som att skillnaden var mindre förr. Idag så har marginalen mellan allsvenskan och de bättre klubbarna i Europa, ja, de blir större helt enkelt, glappet.
Ja, det har det väl gjort, men ändå var det lite skillnad, tycker jag. Alltså, förutsättningarna var ju lite annorlunda. Hemma i Sverige då hade man ju heltidsjobb. Alltså, när jag flyttade 71 så var det ingen som inte hade ett heltidsjobb som spelade i allsvenskan. Som proffs då hade man ju det som heltidsproffs. Alltså, man kunde träna 7-8 gånger i veckan och så var man ledig massa och kunde återhämta sig. Så det är klart att det var annorlunda.
Jag läste ett citat där att men framförallt fick man spela fotboll på heltid.
Ja.
Alltså, det var vilken ynnest.
Ja, nej, det var ju så. Alltså, man hade heltidsjobb och så fick man träna på kvällarna. Alltså, vid klockan 5 eller någonting sådär. Ja. En heltidsjobb och så, som lärare exempel, så hade man ju jobb när man kom hem efter träningen också. Man skulle förbereda sig och man skulle rätta prov och sådär. Så att det var jättestor skillnad.
Berätta om de här åren i Standard Liège. Det var alltså mellan 1971 och 73.
Ja, det var en upplevelse. Dels liksom att komma i en helt ny miljö. Jag fick lära mig franska. Jag hade ju läst lite franska i skolan. Och sen läste jag in en universitetskurs på Hermods under tiden jag var där också. Så att jag vinnlade mig om att lära mig språket. Och det gjorde jag ganska snabbt också. Det var ju en stor fördel. Och sen var det ju, vi hade ett bra lag och vi hade ett snitt på 23 000 åskådare eller någonting. Det var ju mycket mer än vi hade hemma liksom. Och korta resor, Belgien är ett litet land, alltså till Bryssel hade vi 10 mil. Och
så Småland?
Ja, och så Småland. Ja. Längsta resan var 20 mil och var ute i Brygge. Ja.
Vad hade ni för stjärnor i laget?
Det var, många av dem hade spelat VM i Mexiko också. Och flera av dem som jag spelade ihop med sen hade jag mött i en juniorlandslagsturnering, ett EM-slutspel i England. Då mötte vi Belgien och det var, jag tror det var 4-5 av spelarna som jag hade mött då tidigare. De hade 5-6 A-landslagsspelare och ja, det var ett duktigt gäng.
Ja. Du, men det blev bara 2 år kan man tycka är lite.
Ja, det var lite. Det berodde faktiskt på att min mor omkom i en bilolycka i januari, mitt andra år. Och då kände jag liksom att jag behövde åka hem för ett stöd till min farsa. Annars hade jag säkert fortsatt ute. Jag hade gärna stannat kvar i Liège, men jag hade haft något anbud från några klubbar i Frankrike också. Så.
Alltså vilka då? Får man höra?
Ja, vad var det? Det var nog ett par utav dem som var toppklubbar då.
Ja, ja, ja.
Vad var det?
Marseille.
Saint-Étienne
var det väl som var bra på den tiden.
Platini var
det. Just det, just det.
Ja,
ja. Ja. För du var inte så gammal, du var ju 28.
Jag var 28 när jag flyttade hem. 28
när du flyttade hem, ja. Ja.
Nej, det är alltså, jag ska inte säga att jag ångrar det, för att jag kände att det var ett riktigt beslut då, men hade jag inte haft de förutsättningarna så hade jag säkert stannat några år till.
Mm. Så du flyttade ju hem till i och för sig. Alltså på den tiden också, Tommy, ska vi säga att när spelarna kom upp i 30-årsåldern, då sa ju alla runt omkring, ja, nu får du skaffa ett jobb.
Och ja.
Du hade ju för sig ett jobb.
Nej, men även när jag kom hem, ja, så hade man ju heltidsjobb. Ja. Jag började jobba som på heltid som lärare också.
Ja. Hur var pengarna på den tiden? Var det
proffspengarna?
Ja, proffspengarna.
Ja, det var ju, man tyckte det var stora då. Liksom, ja. Jämfört med i Sverige så var det ju mycket. Ja. Men jämfört idag så var det ju inte speciellt mycket.
Nej, men det var ändå betydligt bättre än vad ni hade i segerpremier i Öster.
Oh ja, det var ju mycket mer än man kunde tjäna i Sverige, även om man jobbade heltid dessutom. Ja.
Så kommer du hem till Öster 1973. Hur var det då? Hur var omställningen att komma tillbaka till den svenska fotbollen?
Det gick
fotbollen?
Ganska smidigt faktiskt. Mm. Jag kom in ganska bra i det och spelade ju med i landslaget igen då och var med på träningsturneringen på Sicilien 1974 på våren då och kände väl att jag hade en ganska säker plats i det landslaget som skulle spela 74. Mm. Men så blev jag knäskadad igen i slutet på maj och sen skulle vi ha tillökning i familjen i juni. Så det blev inget för min del. Och sen efter det så tänkte jag inte på det längre.
Nej, för du gör din sista landskamp 1973.
Ja, officiell. Jag gjorde ju någon, vi spelade ju något nere i Napoli och sådär med det. Men officiell var det 73.
Ja. Tänk om jag hade fått vara med i Västtyskland 74.
Ja, det hade ju varit häftigt att vara med. Det,
ja,
det ska jag ju inte säga, men just då så tyckte jag inte det.
Sverige blev ju femma där.
Ja,
då hade Obi Eriksson tagit över som förbundskapten.
Ja, han var ju assisterande till Arban, så han var ju med även när jag Åba hade landslaget.
Men du spelade kvar i Öster i alla fall. fram till 1977. Hur var det spelmässigt efter den här knäskadan? Kom du, kände att du kom tillbaka?
Ja, jag kom tillbaka. Ja.
För knäskador på den tiden var ju annorlunda än knäskador idag. Det var,
ja, ja.
Det
gick bra. Däremot när jag slutade då, det borde ju på att jag smällde av hälsenan i oktober 77 var det, i en sån här match i UEFA-cupen då. Och den smällde rakt av liksom, och det lät som ett pistolskott, ja. Liksom, och det tog ungefär 8 månader innan jag kunde träna överhuvudtaget liksom, så att då bestämde jag mig för att sluta. Så blev jag ju ledare direkt istället då. Mm.
Men det var många vittnar ju om att de vill sluta själv. De vill inte sluta på grund av en skada. Hade du någon sorg så att säga?
Det kändes lite taskigt faktiskt. Det gjorde det. Men jag var ju 32 år och på den tiden så var ju då ungefär då man slutade liksom. Ja. Så att det var inte mer dramatiskt än så.
Nej. Som sagt, sen blev du blev ju ledare på en gång. Vad jag förstår så började ledarkarriären i järnvägsknuten Alvesta. Stämmer det?
Nej, alltså ledare.
Nej,
Öster direkt. Alltså, jag blev ju då sportchef just och var med om de här 3 gulden vi hade.
Just det, som
och var där i 7 år. Men sen tyckte jag då att jag så jobbade ju heltid som lärare fortfarande. Och det tog så jäkla mycket tid alltså så att... Jag fick bestämma mig liksom och sen har jag gått några tränarkurser så där, så jag tänkte jag kan ju testa som alla gamla avdankade, man blir tränare oavsett om man passar eller inte, va? Så att jag tänkte jag kan väl pröva också, så att jag blev tränare i Alvesta ett par mil utanför Växjö.
Nej, vilket år var det? Det var
85-86 någonting.
För du manager läser här mellan 74 och 84 i Öster.
Ja, 86 var nog det, för jag tog ett sabbatsår 86, ja det var det.
Vad gjorde han som manager då? Vad var arbetsuppgifterna? Det var ju Loban som var tränare då, var
jag var ju med på varenda träning och var med och hjälpte till på träningar och var med laguttagningar och...
Var det någon kombinerad assisterande tränare, lagledarroll?
Ja, det var allt möjligt. Ja. Det var det, så att jag var väldigt aktiv i det också. Ja. Men sen så började jag, tog jag ett tränarjobb där i gamla division 3 var det. Ja. Och kände att det var rätt kul att vara tränare också. Men det tog ju så jävla mycket tid det också. Liksom, jag skulle resa till Alvesta fram och tillbaka och så heltidsjobb som lärare. Va? Så att jag fick bestämma mig liksom, att antingen satsa på tränaryrket eller fortsätta som lärare. Och... jag hade mycket väl kunnat tänka mig att fortsätta vara som lärare. Alltså, men sen är det tillfälligheter igen. Liksom, jag fick ett telefonsamtal från Tromsö långt upp i Nordnorge. Om någon anledning ville de att jag skulle bli tränare. Så diskuterade vi hemma och det var ju jäkligt långt borta.
Ja, hade du varit där uppe någon gång?
Nej, 45 mil norr om Kiruna. Det var ju ofattbart. Liksom. Men så tyckte vi familjen då att det var häftigt med ett äventyr. Liksom. Något helt annorlunda. Så flyttade dit och det ångrar jag aldrig, för att det var ju tack vare det som jag fick nästa jobb sen faktiskt. För att Tromsö, det var som gamla Öster liksom, med sån här lagssammanhållning och ett litet mindre samhälle. Jag var 50 000 kanske och alla drog åt samma håll liksom, och ett ungt gäng väldigt villiga till att träna och lyssna och sådär. Och så fick vi ju framgångar där då, som det var ju ingen som trodde att Tromsö skulle överhuvudtaget ha en chans att klara sig kvar där. Och så sista året jag var där uppe så slogs vi med Rosenborg om guldet in i sista omgången liksom, så att det var...
Är det 3 och 2 de åren där?
Ja.
Men för att backa lite bandet, Tommy, i slutet 70-talet, på slutet 70-talet, början 80-talet, så var det ju alltså en debatt inom svensk fotboll. Då hade Roy Hodgson och Bob Houghton kommit hit och implementerat 4-4-2, press och understöd. Göteborgskamraterna firade framgångar med det där, och det var lite Labans modell mot, mot. Hur upplevde du det där? Som, du, kom ju, du stod ju med, ja, du var ju i Österskolan så att säga, men hur upplevde du den här debatten? För det var ganska hetsk.
Det var en hetsk debatt, och ännu mer blev det ju när Laban blev förbundskapten sen då. För att då var det ju liksom hans mot de dominerande klubbarna liksom, men... Men med Öster där, så jag tror jag att det var väldigt utvecklande för svensk fotboll. Alltså för att man mötte olika typer av spel, och då lärde man sig att utveckla sig. Hur ska vi göra för att möta den typen av spel? Och där, och vi med Öster då, vi tog ju guld 78 och straffade Malmö FF då, liksom deras sätt att spela, för att vi utnyttjade deras sätt att flytta över och så vidare, genom att locka dem att göra det och så spela snabbt över på kontrar på andra sidan och så där. Och det var väldigt framgångsrikt. Så att det var väldigt spännande, men jag tror att det var utvecklande för svensk fotboll.
Det var det, ja.
Ja, det tror jag.
Men sen så segrade ju den här 4-4-2-modellen trots allt. För innan dess hade vi ju sneglat mer mot Tyskland och Holland i sättet att spela fotboll, men då kom det engelska in över oss.
Ja, sen blev det ju en ohållbar situation för Laban liksom, som hade sina idéer då, och så de spelarna han skulle hämta spelade på ett annat sätt. Det var ju liksom, det var inga lätta förutsättningar liksom.
Ja, men på något sätt så var det hälsosamt, men det var ett vägskäl för svensk fotboll. Stort vägskäl.
Ja.
Som man kanske inte kan förstå idag när man bollar med siffror hit och dit. Men då var det alltså riktigt infekterat ibland diskussionerna.
Ja. Men det jag lärde mig av då, liksom, jag tror inte att jag fixerade mig inte vid något system. Liksom, utan min utgångspunkt var, vilka är de bästa spelarna? Och hur ska vi utnyttja de bästa spelarna för att det ska bli så bra som möjligt? Sen om vi spelade 4-4-2 eller 3-5-2 eller 4-3-3 eller så där, det var oväsentligt för min del liksom. Utan få ut det bästa utav varje spelare och sen hitta ett system som passade de spelarna. Alltså.
Och det gjorde du med stor framgång 94. Jag tänker på den här rollen som du skapar av Thomas Brolin. Du fick, vad jag förstår, så fick du nästan övertala honom personliga samtal. Ja. Alltså här ska du, och sen så hamnar Karin i världslaget.
Det känns väldigt roligt faktiskt.
Ja, jag berättar om den. Vi kan väl ta den då, den
debatten. Brolin var ju forward. Han spelade ju alltid forward, och han såg ju sig själv som forward naturligtvis. Och vi spelade ju 4-4-2 med Brolin och Dahlin på topp också. Men sen blev ju det att Kenneth Andersson utvecklades så jäkla bra liksom. Han var så bra på träningar och det, alltså, så att jag funderade på att vi måste ha med Kenneth också, alltså, för hans kapacitet och styrka och fysik och sådär. Och tänkte, hur gör vi då liksom? Tre anfallare med dem, det hade inte passat liksom. Men ja, att ge Brolin då, som var så duktig med boll och som var så kreativ liksom, ge honom en fri roll liksom, mycket boll och sådär, och ligga lite bakom och så skulle jag övertala eller förklara för Thomas att jag vill att du ska spela yttermittfält här nu, och så med Kenneth och Martin på topp. Och då sa han aldrig helvete, så det gör jag inte, jag springer inte där från flagga till flagga. Och jag sa, det är inte alls så jag tänkte. Alltså, du ska inte, för man tänkte ju så liksom, yttermittfältare. Det var en som sprang på kanten och slog inlägg. Liksom. Men inte alls så, utan att du ska ha mycket boll. Du har frihet att röra dig precis hur du vill. Liksom. Springer du över på vänstersidan så är det helt okej. Okay, liksom. För vi har täckning för det. Jag pratade med Rolle Nilsson som var bakom. Och Rolle var positiva. Och Rolle pratade med Paulin också. Liksom, och motvilligt så accepterade han ju det, och sen kände han, växte ju in i den rollen och blev ju fantastisk. Alltså han blev ju, som du sa, uttagen i världslaget liksom. Han var ju verkligen en världsspelare just då.
Vi börjar backa lite grann då. Du var alltså i Tromsö innan vi tar den här landslagsbiten, vilken är ju helt fantastisk i svensk fotboll. Men du är alltså tränare i Tromsö mellan 88 och 90. Och sen kommer det ett samtal från Svenska Fotbollförbundet. Eller hur gick det till?
Ja, alltså det var ju Sommar 90 gick ju VM i Italien.
Ja, just det, 2-1, 2-1.
Alla vet ju hur det gick då. Och Olle Nordin som hade rosats så mycket när han tog laget i VM. Han var helt plötsligt inte värd någonting. Liksom. Och det spekulerades i tidningar. Jag var ju kvar i Tromsö då för att vi spelade Norge. Jag var ju inte med i VM då. Så vi spelade ju full serie där. Så att jag fick ju se matcherna på tv istället då. Och började tidningarna spekulera. Och i slutet på juli, vi spelade match nere i, utanför Oslo i Strömskotset, Drammen. Och åkte ner, flög ner på lördagen, väntade på bagaget på Fornebu och då köpte jag en Expressen där. För den kunde man få dagsfärsk på Fornebu i Tromsø, var den vid 3 dagar gammal. Och då stod det någon artikel där Expressen visste vem som skulle bli förbundskapten och det var Roffe Zetterlund. Och jag skulle bli hans assistent. Skrev de i Expressen.
Ja, och du hade inte hört någonting?
Absolut, jag har inte ens funderat i några sådana helst banor. Men det var en liten bild på mig där också. Stod och läste där då. Så de killarna som såg det. Vad är det där för någonting? Mm. Det är bara tull, så det är bara skitsnack. Ja. Och så tänkte inte mer på det. Och så spelade vi matchen och kom hem natten mellan söndag och måndag upp till Tromsø. Och på morgonen... På måndag morgon skulle jag köra mina svärföräldrar till Kiruna, för de hade varit uppe på besök och de flög till Kiruna från Växjö då, och jag skulle köra dem dit, och det tog ju för fan hela dagen liksom, fram och tillbaka.
45 mil enkel resa, ja.
Men när jag kom hem då sa de att på söndagkvällen då när vi var nere så hade Lasse-Åke Lagrell ringt och frågat efter mig, och Ann-Katrin sa då att Lagrell har ringt och sökt dig. Och jag tänkte, fan, det kanske ligger något i det där, att jag ska bli assistent eller något sånt där då. Men då sa jag när jag åkte på morgonen att ringa han igen, så säger jag att jag inte är hemma förrän 8 ikväll någonting. Och när jag kom hem 8 på kvällen där, då sa han, Lagrell har ringt 4 gånger, sa han. Och då kastade jag mig, men tänk om han vill jag ska bli förbundskapten då. Ja, så vi flyttade i alla fall inte till Stockholm, sa familjen. Och så ringde han då och så sa han att de hade bestämt sig för att de ville att jag skulle bli. Och han ville att jag skulle tacka ja på telefon. Jag sa nej, men det kan jag ju inte göra. Alltså, jag måste ju få tänka. Men kan jag komma upp imorgon, sa han då. Ja, det kan du väl. Ja, det är bra, för jag har redan beställt flygbiljett, sa han då. Så han kom upp på tisdag eftermiddag. Och jag hämtade honom på flygplatsen. Sen körde jag honom till hotellet. För jag sa, du får vänta några timmar för jag ska ha träning nu liksom. Och det ville inte jag skjuta på. Nej, så han fick vänta några timmar. Och sen kom han hem till mig på kvällen och la fram sitt förslag och då tackade jag ja. Liksom, jag tänkte då att fan, en sån chans liksom, om jag gör allt jag kan och lyssnar på andra som kan bättre och så vidare och verkligen anstränga mig, om det skulle gå åt helsike så får du väl göra det, alltså den här chansen måste jag ta liksom. Så jag bestämde mig och då var det ju ett 2-årsavtal, eller 1,5 rättare sagt, fram till, för EM hade ju Sverige på hemmaplan på sommaren 92, då är det så långt de vågade tänka. Så jag skrev på ett 2-årskontrakt. Det blev ju 7 år så.
Men det blev ju det, ja. Men var det några betänkligheter? För du såg ju till exempel hur Olle Nordin behandlades i media.
Absolut, ja. Alltså, jag tänkte, och jag har haft lite citat med mig genom åren. Kierkegaard sa någonting om att våga. Att våga är att förlora fotfästet en stund, men att inte våga är att förlora mot sig själv för alltid. Jag tänkte, jag måste våga liksom. Ja, det är glad att jag vågade.
Ja, det är nog det svenska folket också.
Återigen tillfälligheter. Ja. Liksom, så när jag flyttade till Tromsø. Eller att det gick som det gick i Italien. Och att, ja, men det är... Man måste våga ta chansen också. Ja. När den kommer.
Liksom. Ja. Jag tänkte på det citatet, men det var den här andra inför kvartsfinalen, återningsfinalen mot Saudiarabien i Dallas, där den mätta dagen, den är aldrig störst, den bästa dagen är den av törst, nog finns det mål och mening i vår färd, bryt upp den nya dagen gryd, oändligt är vårt värt vårt stora äventyr. Har du använt mycket av de här olika, ja, dikter, verser?
Ja, dikter inte så mycket, men lite citat och sådär. Ja. Det började redan upp i Tromsø, ja, faktiskt. Ja. Jag spikade upp lite plakat i omklädningsrummet. Där, liksom.
Hur kom det sig då? Att du började med det? Att du vågade göra det till fotbollsspelare? Ja, de är ju inte så kända för att vara...
Ja, jag vet inte. mitt sätt att få dem att tänka till lite grann och tänka på några saker som var viktiga i utvecklingen.
Ja. Ja, Karin Boye var det här som jag läste då som du kom fram, som du talade om för killarna, läste upp för killarna
inför. Ja, inför... idén kom ju från Tord Grip.
Var det så?
Ja, absolut. För vi när vi var klara dagen innan match, eller kvällen innan match, vi gav alltid laget på kvällen innan. Vi ville inte vänta. Idag måste de ju vänta med alla jävla mobiltelefoner så, så det läcker ut. Va? Men vi ville det. Och efter det vi hade haft middagen då, så fick ju killarna göra lite vad de ville. Och då gick alltid Tord och jag för oss själva en promenad. Och så pratade vi om allt annat än fotboll. Det var böcker, det var filmer och det var allt möjligt. Och så av någon anledning så nämnde Tord Grip då med Karin Boye. Och så kom han ihåg lite och jag kom ihåg lite och sådär. Och tyckte att det passade oss perfekt nu. Alltså för att då hade vi uppnått den här målsättningen att gå vidare från gruppen. Men vi fick inte vara nöjda. Liksom, och på något sätt så tänkte jag att vi måste förmedla det här. Och så gjorde jag det på morgonen då vid samlingen innan vi åkte till matchen. Liksom. Och då brukade man bara säga någonting. Jag kommer ihåg idag flyttar vi upp backlinjen eller vi spelar brett eller något sånt där man hittar på. Så tänkte jag att lyssna nu, så läste jag den här dikten och de tittade ju på mig och hajade till, vad fan. Och så lyssna igen och så läste jag en gång till. Det är ju det som gäller, vi får inte vara mätta nu utan nu ska vi vidare, vi ska mot finalen liksom. Ja.
Ja.
Jag vet inte hur de reagerar.
Nej,
men förvåning till börja med.
Ja, det gick ju bra också.
Ja. Jag tror liksom att som ledare att man gör något oväntat liksom.
Ja.
Något som liksom får dem på helt andra tankar än vad det innan.
Ja, det har blivit en klassisk.
Ja, det har blivit
verkligen. Ja, jag vet att Thomas Brolin hade ju stoltserat mig innan att han aldrig hade läst en bok till exempel.
Nej.
Och så kommer du och läser Karin Boye och han hamnar i världslaget.
Ja.
Ja, men vi 91 kliver du alltså på uppdraget som svensk förbundskapten. Då har du i och för sig en gedigen spelarbakgrund med nått toppen i Sverige. Du har känt på utlandsspel, du har varit assisterande eller manager öster som man inte alls svenska. Så det var ju, men som ren tränare, det var ju i Alvesta och det var ju Tromsö.
Det var ju egentligen, jag var ju 2 år i Alvesta, men det var ju på en lägre nivå.
Ja.
Men 3 år i Tromsö, det var ju liksom det jag hade. Men jag känner själv att jag har stor nytta av att jag hade spelat själv.
Ja.
Liksom varit med om ett VM som spelare och de konflikter kan man väl säga som var 1970 lite grann också och de förutsättningar där. Så att det tror jag att jag hade stor nytta av. Alltså. Men det är klart att jag var ju inte så erfaren som tränare.
Hur känner du för tränare? För idag är det ju har ju Mourinho och vi har ju flera svenska exempel också, Lagerbäck och Söderberg och, som inte har spelat på någon vidare värst hög nivå men som ändå blir tränare. Hur ser du på det?
Det är ju ingen förutsättning att bli en bra tränare att man varit en bra spelare.
Nej.
Men jag tror definitivt inte att det är en nackdel.
Nej.
I mitt fall så känner jag att jag hade stor nytta av det.
Jag tänker också först på Tord Grip som ju denna hedersman som också har varit med på podden. Hur viktig var han som har vid sin sida? För du har haft honom, Svennis har haft honom i många år. Hur berätta om hans stöd?
Han var väldigt viktig. Vi blev ju väldigt goda vänner. Alltså, jag visste ju vem Tord Grip var. Jag hade träffat honom när jag var i Tromsö och då var han ju förbundskapten för Norges A-landslag med de sämsta resultat som Norge hade någon gång tog. Så det var ingen lyckad session för honom. Men han var uppe på besök i Tromsö och han var med och tittade på någon träning vi hade. Vi var ute och åt middag på kvällen, han och jag och sådär. Så att jag hade träffat honom och umgås lite grann med honom tidigare. Men när jag fick jobbet då som förbundskapten så fick jag också chansen att välja mina medarbetare. Och Bengt Madsen som var ledare i Malmö, han var ju medlem i förbundsstyrelsen också då. Han ringde mig och sa att om du inte har bestämt dig så tycker jag att du ska fundera på Tolgrip. För Tolgrip var klubbchef i Malmö FF just då. Och då tänkte jag på våra möten vi hade pratat, så vi då kände att vi hade bra kontakt med honom. Så jag ringde till Tord i Malmö då och frågade om han kunde tänka sig. Och det slog han ju direkt på. Och det blev en lyckoträff, att vi kom att trivas väldigt bra med varandra och jobbade väldigt bra ihop. Även om jag planerade de mesta träningarna så tog mig och planerade och vi fördelade arbetet. Han tog hand om försvarsarbetet kanske när jag jobbade med anfallsspelarna och sådär. Så han fick stort ansvar också. Och som sagt, varenda kväll gick vi en promenad och pratade, inte alltid fotboll eller knappast aldrig fotboll men annat. Så han blev ett stort stöd för mig. Och vi blev väldigt goda vänner.
Ja, och än idag är ni ju absolut goda vänner. Jag hade inte ditt telefonnummer färskt. Jag ringde Tord Grip, jag fick det direkt. Det var Tord jag fick numret av. Så att jag vet att
ni håller kontakten på
god kontakt. Jag sa till någon, jag ska träffa Tommy Svensson nu på väg hem från hockey-VM i Köpenhamn nu. Vi stannar till här hos dig i Halland. Och så, fråga om frisparksvarianten. Mm. Hur kom de på den? Ja, hur var det med den där frisparksvarianten när Brolin kom och dunkade in den sen?
När Thomas spelade i Parma så var jag nere och hälsade på honom och tittade på en match där. Och då hade de en frispark där som gick så jävla snabbt och de var jättenära att göra mål där Thomas var inblandad. Och jag fick ju ingen video, eller fick man ju inte på den tiden liksom. Så att jag kunde ju inte kolla i efterhand, så jag frågade Thomas, den där frisparken jag gjorde, hur gjorde ni den? Och då förklarade Thomas liksom att han kunde stå bakom muren och så kunde man. Och då började jag rita på den också och bestämde att den ska vi ju ha. Det var vissa förutsättningar. Det skulle vara lite till höger på utanför straffområdet och det skulle vara ungefär så långt ifrån straffområdet. Och vi hade tränat på den i hemlighet, alltså Bolin och Tern och Schwarz och så en målvakt. Alla andra de visste inte vad vi skulle göra ens liksom. Och så väntade vi på rätt tillfälle liksom, att dels så skulle motståndarna ställa upp sin mur och inte ställa någon utanför sin mur som de flesta gjorde, utan det skulle vara en öppen väg där liksom. Och vi hade den tränad, men det blev aldrig något tillfälle att utnyttja den. Alltså, när jag tittade på Rumänien när de spelade mot Argentina och så där, och vi såg att det var Rumänien vi skulle möta, så såg jag att de ställde upp sin mur som vi ville att de skulle göra. Och då intensifierade vi den, att får vi en chans nu, då ska vi använda denna frisparken idag liksom. Så vi tränade på den och det var Tern och Schwarz då. Sen visade det sig då på sista träningen dagen innan matchen, så fick Tern kasta in handduken. Han kunde inte vara med, han hade baksida låret, vad det var för någonting. Och då hade jag ju bestämt det, för jag hade lite föraning om det, att Håkan Mild skulle spela istället, för han hade varit jäkligt bra. Alltså. Men så kom jag att tänka på, vad fan ska vi göra med frisparken då? För Håkan har ju aldrig varit inblandad i detta, han har ingen aning om vad vi gör för någonting. Så jag ritade upp den på en gammal overhead, det vet man ju inte vad det är för någonting idag, va? Precis hur vi skulle göra och sådär. Och sen fick jag prata med, eller jag gjorde det, och så innan hade jag pratat med Håkan på träningen där, att om vi får en frispark så ska du slå den, och jag vill bara att du ska slå en passning rakt fram. Jag ska förklara mer sen, så jag. Så vi tog anfallsspelarna på ena sidan, för det var ju publik och tittade, rumänerna var och tittade på träningen också. Och vi kunde ju inte testa den då, utan vi gjorde en skottövning där Håkan Mild fick slå passningar bara rakt fram, och så sprang de och sköt kors och tvärs. Så det var ingen som såg att det var någon frispark. Och så får vi då frispark i det läget liksom. Och jag reser mig upp och ropar, och Stefan Schwarz som ska slå frisparken då, eller var med, hoppa över den. Han bara sa, sätt dig ner, vi vet vad vi ska göra. Och så slår Håkan en sån jävla fin. Alltså det är sån precision i detta, så att alltså han måste slå bollen så att den som står ytterst i muren inte kan nå ut med sitt ben. Men han får inte slå den hårdare än att Brolin hinner runt den och kan skjuta. Och allting stämmer på Det var helt fantastiskt.
Ja, hur känns det som förmunskat när man ser, wow, i ett VM-slutspel, ja, alltså, så funkar den här,
ja,
det?
Ja, men vi hade några, det tyckte jag var roligt att liksom hitta på frisparksvariant eller hörnvariant. Det satt jag mycket hemma och funderade på i teorin liksom och ritade på. Och vi hade ett par till under min tid där vi gjorde mål faktiskt på frisparksvarianter som vi hade gjort.
Ja, vi ska gå tillbaks då när du kommer in som förbundskapten 1991. Då är det ju, det är ett generationsskifte. Det här gamla gardet med Glenn Hussein i spetsen hade ju, ja, de var inte, jag vet inte om Glenn var skadad eller om han hade tackat nej till landslaget eller vad det var.
Nej, han var ju med på hösten 90,
ja,
då när jag hade tillträtt, men fortfarande var kvar i Tromsö.
Ja.
Det var ju något mellanting, ja, jag var ju på,
ja,
på då. Och då var Glenn med i en match hemma mot Västtyskland var det väl, och blev frånsprången, ja, och den några gånger. Och då kände Glenn själv liksom att ja, min tid är nog förbi. Så att Glenn ringde till mig och sa att han inte ville vara aktuell, ja, längre.
För då hade det varit han och Peter Larsson, ja, och det hade varit något. Och helt plötsligt så kommer du med ett mittbackspar som heter Patrik Andersson och Joakim Björklund till exempel.
Ja.
Så att det var ju verkligen,
ja, det
någonting
var
nytt.
Det var vågat.
Ja.
Ja, det var det. Men de hade varit framträdande i ungdomslandslaget U21 med Nisse Andersson och Janne Karlsson som var med då. Och jag hade ju sett dem flera gånger också och tyckte att de kompletterade varandra jäkligt bra också. Jag är glad att jag vågade göra det, för att det är klart det var ju extra känsligt med Jocke då som är min systerson. Och,
ja,
och det fick jag ju höra några gånger i början naturligtvis. Men,
ja, nej, men han var ju med i podden för ett tag sedan och han få som är så tuff och så snabb som han var. Det var ju, ja. Men det blev som utomstående då, så det blev någonting positivt över det svenska laget väldigt fort, och så kom ju det här EM-slutspelet i Sverige då,
ja,
där vi radade upp den ena fina insatsen mot den andra mot toppnationer. Berätta hur du upplevde ett mästerskap på hemmaplan.
Ja, det var ju fantastiskt egentligen, för att och speciellt för vi hade ju inte en enda tävlingsmatch. Jag hade inte en enda tävlingsmatch innan första EM-slutspelsmatchen.
Liksom. Nej, just det, för vi var ju direkt kvalificerade.
Ja, visst. Och det var ju, tyckte ju många journalister att det var ju skit att inte spela en enda viktig match egentligen innan. Men för min del var det jättebra, för jag kunde testa olika, både spelsystem och spelare liksom, utan att det var poängtapp eller någonting om man fick stryka. Så att för min del var det perfekt alltså, så att... Jag prövade lite olika spelare och lite olika sätt att spela, va? Men någon månad före EM-slutspelet så hittade vi rätt liksom.
Ja, vilka matcher.
Ja, det var
vilka mål.
Man pratar bara om 94 nu, ja, men 92, ja, var jäkligt bra alltså. Det är matchen mot England. Andra halvlek mot England. Det är nästan det bästa vi gjorde på hela tiden. Nej, liksom.
Ja, för nästan tårar i ögonen. Jag tänker på hur bra det var. Den. Ja. Och vilket tryck det var på läktaren. Hela atmosfären var magisk.
Ja, det var lite vändning för svensk fotboll. För att första matchen som vi hade när jag tillträdde på våren 91 sen hemma mot Österrike. Vi hade börjat borta mot Grekland. Hemma mot Österrike, då var det... Jag tror det var 5000 betalande åskådare. Alltså. Det är ofattbart. Ja. Alltså, intresset var så jävla lågt.
Ja.
Och journalisterna skulle inte skriva fotboll. De skulle skriva hockey, hade de bestämt sig.
Liksom. Ja.
Och sen fick det att vända då till sommar 92. Då, det var ju det. Ja. Det är ju det som är grunden, ja, till som det är idag. Det, ja, tror jag ju.
Ja, ja. Och sen gick vi fram till semifinal. Men där... Var det där som du
ja, var där,
det var där Boje. Du kom den här Karin,
ja, Boye, för att,
ja, för att ni var lite mätta.
Vi vann ju gruppen, och det var ingen som trodde vi skulle ha en chans.
Nej.
Och så gick vi och vann gruppen liksom, och vi var så jävla glada och nöjda, och jag var jätte, alltså jag var ju skitglad, och så var spelarna också liksom, så att vi blev nog för nöjda liksom. Vi hade gjort någonting som ingen hade trott, va? Men sen skulle vi ändå vidare liksom, och då var då tanken kom alltså att får vi en sån chans till, då ska vi inte vara mätta. Och då var ju därför den här mätta dagen kom så perfekt då.
Ja, nej, det blev ett lyft som du säger för svensk fotboll, för svensk landslagsfotboll först och främst då. Ja. Men det här mästerskapet som verkligen var ju du då, trots att vi inte orkade mot Tyskland i semifinalen. Och så blev ju danskarna mästare också.
Ja.
Till råga på allt.
De som vi slog.
Ja, det var ju okej att bli trea, men var det inte Danmark som vann? Ja, och då var liksom den här processen i rullning. Så när det kom till 94 så hade du ett lag som var lite erfaret.
Ja, absolut. Alltså de erfarenheterna vi fick från 92, det var ju grunden till att det blev så bra i 94.
Sen. Ja. Och sen, när kände du 94 att vi har nog med det här att göra? För att med facit i hand så förlorar vi en enda match i det mästerskapet. Det var mot Brasilien. Ja. När kände du att...
Ja. Vi gjorde klart flest mål av alla i turneringen.
Ja. Ja, men alltså, när kände du att fasiken, vi kan ju matcha de absolut bästa i världen?
Ja, jag kände det när vi slog Ryssland på midsommarafton. Där, liksom, då var det så gediget. En sån enorm vilja och sammanhållning där, så att jag tänkte att det här ska kunna gå långt.
Ja, kändes det i gruppen att det här är vi, alltså det går att beskriva när en grupp liksom faller samman, att det blir så bra, vad var det som händer?
Ja, alltså det är svårt att beskriva liksom, men det är en känsla liksom att det finns inget som kan stoppa oss liksom.
För det var ju jobbigt ett tag där i vissa matcher med utvisningar alltså det var ju vi reste oss gång efter annan.
Den största symbolen på det är ju matchen mot Rumänien liksom, där vi gör det här frisparksmålet och sen åker på kvittering en minut före slut och sen Schwarz utvisad och så ligger under 2-1 i förlängningen, men ändå vänder tillbaka liksom. Vi ligger under i straffläggningen.
Och sen hade du ett annat litet inte bekymmer, men det var ju det här med Thomas Ravelli. För han var ju enligt pressen i alla fall slut.
Ja.
Ja.
Ja, men för mig var det inga problem liksom. Nej. Men jag fick ju massa brev innan VM att jag tar för fan inte med den där Ravelli liksom. Det var det gick ut på.
Ja.
Men jag pratade med Thomas också att jag har stort förtroende för dig och det är du som ska stå. Så att, och sen var han ju en sån, jag visste, jag har ju haft honom
i Öster.
Jag till och med spelat ihop med honom i Öster. Och sen hade jag honom som ledare då i 7 år och någonting. Så att jag kände ju Thomas väl och visste hans kapacitet liksom. Så att, jag tvivlade aldrig på Thomas.
Nej. Och sen gick vi fram och sen förlusten mot Brasilien då. Är det någonting du ångrar? Kunde vi ha gjort något annorlunda den matchen?
Det hade vi säkert sen, kunnat göra.
Ja, men sen med facit i hand, är det något du tänker att fasiken, så här skulle jag ha gjort istället?
Ja, men jag ångrar aldrig någonting. Alltså när man tar de besluten man tar, då tar man med de förutsättningar som är just då.
Ja.
Nej, Brasilien alltså, det var inte rättvisa förhållanden egentligen, för att Brasilien spelade sin kvartsfinal på lördagen i Los Angeles och vi spelade vår kvartsfinal på söndagen i San Francisco och så skulle vi mötas i Los Angeles på onsdagen, så de hade en dag mer plus att de slapp en resa och vi hade då med förlängning och straffar och allt med den urladdning som det var, så att vi hade 2 träningar på oss och på de träningarna så var det ett par av spelarna som knappt kunde träna överhuvudtaget liksom. Så att
Men sen orkar ni ändå ladda om. Alltså det är ju, vi pratar ju om det i samband med hockey-VM här, bronsmatcher. Alltså, men det finns ju en bronsmatch i historien som har, i svensk idrott som har gått i historien, och det är ju den här bronsmatchen mot Bulgarien. Alltså, det är inte ofta bronsmatcher går till historien. Du fick dem hungriga i den matchen också.
Ja, alltså den, efter vi fick stryk mot Brasilien på den middagen på kvällen där sen, så var det som en begravning liksom. Alltså normalt sett så satt man ju och snackade och skrattade och pratade lite sådär. Ingen sa ett ljud. Man satt och åt sin mat och ingen sa ett enda ord liksom. Och jag reste mig och sa då, kom ihåg det liksom, att att nu sitter vi här som vi sitter på en begravning. Alltså. Och det betyder ju att vi är så jävla besvikna. Vi har fått stryka av Brasilien i en semifinal i VM och så är så jävla besvikna. Det betyder ju att vi skulle till finalen. Alltså. Och det vi ska göra nu är ju att vi ska ha med oss bronsmedaljen. Alltså från och med nu så måste vi börja ladda för att vi ska ha bronsmedaljen till varje pris. Och det liksom kände hur stämningen vände och alla knöt nävarna och tänkte. Och Brolin var ju fantastisk då liksom, för han manade ju på och i omklädningsrummet innan. Han hade blivit utsett i världslaget då, va? Så vi gratulerade Thomas innan och skit i det, sa han liksom. Nu ska vi vinna den här och vi ska gå ut och sätta full fart och vi ska göra första målet, sa han och så där. Och det var en beslutsamhet som avgjorde alltihopa. Alltså. Ja. Det var en jätteskön känsla liksom, att känna den vändningen. Att
få bjuda på en sån, ja, avslutningsmatch. Ja,
det gjorde ju hela intrycket. Liksom, hade vi fått stryk bronsfinalen där, då hade det inte alls blivit sånt hemma naturligtvis. Så att det gjorde ju mycket.
Ja, ska vi ta det där med hemma? För det var ju också helt, ja, alltså helt det, fantastiskt.
Det går fortfarande inte att beskriva. Liksom.
Rålandshovsparken, sommaren 1994.
Men hela vägen in från Arlanda. Liksom, vi åkte ju buss in till Arlanda. Ja. Och på vägen, hela vägen in från Arlanda in till Stockholm, så stod ju folk vid broar och sådär. Och sådär. Och vi lastades om ute vid Norrtull till sådana här öppna bilar. Och så körde vi då genom Stockholm och det gick inte att köra. Liksom. Vi kom upp till Sergels torg och vad heter gatan ner där, Kungsvägen.
Ja, Hamngatan där och Sveavägen
och Kungsgatan. Och så ner där. Och så. Alltså det gick ju inte att köra bilar där, för där stod ju så mycket folk och alla skulle liksom röra på en och sådana bästa popidoler.
Ja, förbi
och lilla. Och så kom fram till Rålandshov och så ser så otroligt mycket folk liksom. Så att.
Hade ni förstått där
nej,
borta?
Det hade vi inte gjort. Det fanns ju, vi hade ju inte mobiltelefon. Det är svårt att begripa idag. Va? Men vi hade ju fått rapporter hemma. Men andrahandsrapporter och sådär. Att det var ett jäkla liv hemma. Men ändå hade vi ingen aning. Liksom. Så det var en otrolig upplevelse.
Ja, när ni står där hela gänget och kliver ut på scenen i Rålandshovsparken och det är ett hav.
Ja, nej, det är overkligt liksom. Det går nästan inte att förstå.
Man får liksom folkets kärlek så där.
Ja. Nej, det var fantastiskt att få uppleva det.
Ja. Ja, det förstår jag.
Ja, det förstår jag. Det märkliga är att folk kommer ihåg det fortfarande. Ja. Jag, liksom, jag får ju nästan dagligen bevis på någon som kommer och snackar eller vill tacka för sommaren 94 liksom.
Känns det jobbigt eller blir du glad? När
nej, det är inte jobbigt. Nej. Jag blir jätteglad. Ja. Liksom,
du berättade om en blomsterbud där som kommer blommor. Här. Jag var ju nyligen och ville bara ge till dig för ett tack.
Ja. Människor som man inte känner. Nej. Liksom.
Nej. Berätta om det här gänget, för ni blev ju ni fick ju bragdguldet tillsammans 1994 och det, ni är ju liksom ett gäng.
Ja, vi är som en stor familj faktiskt. För vi har ju träffats många gånger sedan dess och vi spelade ju lite matcher också i ganska många år också där vi träffades fredag, lördag, söndag med familjen och umgicks och hade jättetrevligt och vi har kontakt på olika sätt fortfarande. Så att det känns som att 94-gänget är en familj faktiskt.
Ja, vi satt ju och pratade lite innan. Ja, det var, och du har järnkoll på grabbarna vad de gör. Ja, det märkte jag. Ja, och sen Claes Ingesson förstås. Du hade ju också kontakt med honom in i det sista.
Ja, det hade jag verkligen. Det var jobbigt.
Ja.
Urtypen för det gänget. Han var ju det verkligen med sin positiva sida och sin vilja och att alltid göra sitt bästa. Liksom. Det var ju han som personifierade hela det VM 94-gänget.
Mm. Du är semestrad med dem dagen innan han gick bort också.
Mm.
Ja. Men i övrigt så har ni ju hållit ihop under alla dessa år. Men du sa också till mig att nej, nu har vi spelat färdigt. Nu börjar de bli för gamla, sa du.
Ja, nej, alltså det,
ja.
Fram till nu har de ju de flesta varit väldigt vältränade och fortfarande jätteduktiga fotbollsspelare. Men det är klart att det blir svårare och svårare och det blir långsammare och långsammare och sådär. Och det är inte så roligt att visa upp sig längre kanske. Så att det var nog lagom precis.
Ola Andersson som berättade för mig, som var vår kollega på Kanal Plus, hade tagit med honom på någon av de här matcherna, uppvisningsmatcherna. Om det var i Norge. Och med 94-laget, han fick hoppa in då. Och så grabbarna var inte i bästa form och sådär. Sen blåste domaren i pipan. Han sa, det hände någonting i ögonen på allihopa. Ola Andersson sa, vad gör jag här? Mm. Alltså den här...
Nej, det är också det som är problemet idag, va? För att viljan och det där finns fortfarande, men kapaciteten finns inte fysiskt liksom, och det kan gå lite snett, det blir någon sträckning eller någon muskelbristning eller något sånt där.
Men du fortsätter ju som förbundskapten fram till 1997 då vi inte kommer med till VM i Frankrike. Hur skulle du beskriva en andra tid? För du hade ju uppnått, jag menar, EM:et och VM:et. Det var ju svårt att matcha det som du hade.
Det var jättesvårt naturligtvis. Och
tillbaka sen i vardagen. Och sista landskampen var mot Estland. Eller var det Lettland eller något sånt där?
Ja, Estland.
Ja, det var något sånt där i alla fall. Ja. Hur var det att komma tillbaka till vardagen efter det här de här exempellösa framgångarna för svensk fotboll?
Ja, det var ju svårare naturligtvis. Det var ju det, va? Även om vi hade framförallt i kvalet i EM 96 hade vi en jäkla oflyt tycker jag, för att då var vi fortfarande ganska bra. Många av dem var på topp fortfarande då, va? Men då hade vi stolpe ut. Vi hade Österrike hemma tror jag. Vi hade väl 12-0 i målchanser och missade en straff och fick stryk med 1-0. Och vi hade Skottland borta, det var likadant. Det var nästan spel mot ett mål, men ändå fick vi stryk med 1-0. Så det var lite motigheter där. Annars tror jag att vi hade kunnat göra ett jättebra EM 96 också. Men 98 sen, då var en del på nedgång och jag tycker inte att vi hade fått fram något annat som var riktigt moget att ta över. Eller också en liten mellanperiod, och det tror jag man får räkna med i ett land som Sverige, att man kan inte bara fylla på och vara lika bra varje år. Alltså Tyskland kan det och Brasilien kan det kanske, men Sverige kan inte det. Så att,
hur kändes det då när du liksom, ja, nu slutar jag, nu ska jag sluta här, när det stod
klart? Det kändes lite vemodigt faktiskt, för det var ju som att lämna en familj. Ja. Så, men samtidigt så var jag ju realist och insåg att den tiden är förbi nu. Så att, på sätt och vis var det ganska skönt också, för att det är otrolig intensiv period.
Hur mycket tar det? Alltså, för du är ju påpassad.
Under de 7 åren så hade jag tror jag räknade ut 220 resdagar om året. Och så mycket funderingar. Alltså det var ju helt stupigt, men det var ju väldigt svårt att koppla av liksom. Och så bara, så att, och alla de här resorna, det är inte så glamoröst precis, det vet ju du som åker kors och tvärs, så att det är jobbigt också. Ja. Så att det kändes ganska skönt senare när det blev ett annat liv.
Ja.
Det var saker sin tid, ja. Det insåg jag också.
Kände du dig färdig med fotbollen på den sidan då som
ja, det gjorde jag
spelare faktiskt. Senare, ja.
Ja. Ja. Även om jag hade kunnat fortsätta ett antal år till, jag hade ju
jag tänkte du måste haft mängder med intressanta.
Efter 94 hade jag ju många faktiskt, alltså det är väl något jag kan ångra kanske, att jag inte.
Kan du inte berätta vilka klubbar som
jag hade träff med? Både Athletic Bilbao, jag hade med Celtic och Glasgow Rangers, och jag hade med Sheffield Wednesday och vad det mer såna som, ja, det var en del sådana där det var jäkligt nära liksom. Alltså, när jag gick och la mig på kvällen så bestämde jag, nu tackar jag, och sen på morgonen så tackar jag nej. Det var också familjesituationen. Vi hade fått barnbarn precis också då, och som jag hade väldigt fin kontakt med och så där. Och en jag hade ju mobil i telefonen då, i bilen, och jag hade Oskar som var, han var 5-6 år någonting, han satt i baksätet när den ringde, och jag hade ju högtalarfunktion då, och då var det en av de här klubbarna som absolut ville att jag skulle skriva på, och sen ville jag skulle bestämma mig till nästa då, och så vi pratade ju engelska då, så frågade jag morfar vad var det för någonting. Ja, det var en som ville att jag skulle flytta till han i utlandet, och då kom tårarna på honom, morfar det ska du väl inte.
Nej,
det ska jag inte. Så, men det är klart att det hade varit häftigt att prova på det också.
Ja, faktiskt. Det är klart. Så där. Du, Tommy, vem är den bästa som du spelat med?
Som jag spelat tillsammans
med? Som alltså lagkamrat?
Ja, i Sverige får jag nog säga Bosse Larsson.
Varför då?
Ja, han hade det mesta. Alltså, dels hade han en sån otrolig vilja. Och sen var han var bra på det mesta. Han var stark i kroppen. Han hade bra bollsinne. Han var målfarlig. Och han spelade ju både centerhalv och center och allt möjligt. Annars hade vi en mittfältare i Standalier som hette Van Moor. Han fick guldbollen 3 år i sträck där nere i Belgien. Så han var jäkligt duktig också.
Vem är den bästa du har spelat emot då? Som du har mött?
Det är Pelé. Och Cruyff
också. Jag såg en bild här. Jag har den någonstans här där du hälsar på Cruyff som lagkapten. Ja.
Då gick vi till fjärde omgången i UEFA-cupen med Öster och mötte Barcelona. Ja. Med Neskens och Cruyff och de här då. Det dröjer väl innan Öster spelar tävlingsmatch på Camp Nou, det tror jag.
Ja,
Pelé och Neskens är väl de bästa.
Ja. Han kunde skjuta bollen, Neskens. Mm. Jösses. Mm. Han straff där VM 74.
Ja.
Ja. Vem är den bästa tränare du har haft, eller den som har betytt mest för dig? Du kan ju nämna några stycken, om du vill.
Ja, den som har betytt mest för mig var nog ändå den vi hade i Öster, Vilmos Vasegi, en ungrare som kom 67 när vi kvalades upp till Allsvenskan och som var med när vi tog guldet 68. Han var den första som tränade rejält tufft fysiskt också. Det var nog den, jag byggde upp min fysik ganska mycket under hans tid också. Det är nog den som har betydligt mest.
Och vem nu är det svårt, du får ju också, men för du har haft ett sånt fantastiskt gäng, men den bästa som du har tränat, och var det Brolin han var som allra bäst, eller?
Ja, det får jag nog säga.
Ja, det var. Ja, Tommy, sen blev ju vi kollegor.
Ja.
Ja, sen blev vi kollegor på Kanal Plus. Du kom in och jobbade, det var du och jag och Arne framförallt där, som körde Allsvenskan i fotboll under några år. Var med om den här revolutionen, tv-revolutionen.
Ja, det var en jättekul period alltså för min del då, att få fortsätta följa med fotbollen och ha synpunkter och tycka lite och se många häftiga matcher. Vi hade ju en del fantastiska matcher under den perioden.
Kommer du ihåg när vi satt på Ullevi, du och jag och von Rosens pokal och Lars-Åke Lagrell, och det skulle bara vara en formalitet, Helsingborg skulle slå Häcken.
Ja, just
det. Och så förlorar de och Jund gick till AIK istället.
Nej, det var många
och Stockholmsderbyna får man inte glömma. Det exploderade ju Stockholm.
Nej, det var jätteroligt att vara med och framförallt att inse och förstå produktionen. Liksom, vilket arbete det ligger bakom. För det fick man ju liksom, det var inte bara att åka till matcherna, utan man var ju verkligen tvungen att förbereda sig och följa med hela tiden. Så att det var jättekul att se det inifrån.
Men du hade väl ändå en ganska bra relation till massmedia?
Det tror jag. Jag hade respekt för massmedia också. Liksom, förstod nog deras roll. Va? Och vi hade ju under VM 94 så fick vi ju pris i turneringen som det mest öppna landslaget. Liksom, och det kändes ju ganska bra.
Det är en debatt nu. Vi har jobbat med både fotboll och ishockey och hade K-märk i en studie här. att fotbollen, fotbollsfolket eller fotbollsspelarna är mycket mer tillknäppna, svårtillgängliga än ishockeyspelarna. Ja. Vad det kan bero på, att var den här kulturen kommer ifrån, att, för det är ju enklare att bjuda på sig själv.
Ja, nej, men så var det ju inte. Nej. Vi var ju öppna som helst. Ja. Vi hade ju presskonferens varenda dag och alla var tillgängliga.
Ja. Ja.
Sen, ja, det blev ju en period när det inte blev så.
Nej, nej.
Och det är lite synd för fotbollen. Jag tycker att de bör öppna upp sig som hockeyn gör igen. Ja. För det vinner alla på.
Jag tror det. Ja. Ja, sen så började du föreläsa naturligtvis. Det var ju många som ville höra framgångsreceptet.
Ja, och liksom mycket näringslivet naturligtvis. För att man har mycket att lära av idrotten.
Ja.
Så tror jag så att det kändes jätteroligt. Jag höll på ganska många år med det.
Men som vi var inne på lite tidigare, du blev aldrig tränare för Öster.
Nej.
Nej. Är det någonting som du funderar efter? Så var det också, fråga honom varför han aldrig blev tränare för Öster. Det var några i Växjö naturligtvis som undrade det. Ja.
Ja, nej. Jag var ju uppvuxen i Öster. Jag var hela mitt liv i Öster. Jag var ju ett par år utomlands. Men annars, jag har ju inte spelat i någon annan klubb i Sverige. Och gjorde över 600 matcher och jag var ledare i 7 år någonting. Men när jag slutade där så bestämde jag mig att inte mer Öster. Liksom, för att det var så förknippat med Svensson ett tag så att det var till och med lite avundsjuka så där, som det alltid blir. Va? Så att, nej, då bestämde jag mig för att det får vara. Sen är ju Österlaget i mitt hjärta ändå naturligtvis. Men inte som aktiv.
Nej. Och idag så bor du 4 månader om året här i Mellbystrand och resten i Växjö och du reser en del vet jag, för du sa det att du skulle vilja uppleva de platserna du var som, kan jag känna igen mig som kommentator, du dimper ner och du ser hotellet och matcharenan och så därifrån, men man liksom upplever ju aldrig städerna riktigt. Nej. Jag vet att du och din fru reser, har rest en hel del.
Ja. Och det, så länge vi åker så kommer vi fortsätta med det. Så.
Ja. Och det är inga småresor, det är Borneo och det är, jag vet inte vad jag läste, det var Egypten och det
. Jag tror jag har varit i 65 länder eller något sånt där. Sammanlagt, så att vi har varit på många ställen.
Har du någon devis eller någonting du har levt efter eller lever efter när du vaknar på morgonen och ska göra en bra dag eller något sådär som...
Nej, alltså ta vara på livet som det är. Liksom det är en klyscha, men jag är ju den åldern nu så att det händer ju mycket i umgängeskretsen och sådär också. Och man ser hit och dit, va? Så att ta vara på dagen och gör det bästa.
Och hur gör man det bästa av dagen då, Tommy?
Ja, det är väldigt olika. Jag trivs väldigt bra med jag behöver motionera. Någon timme varje dag, det gör jag ju, för att då mår jag bäst. Också.
Men du är ingen golfare eller något sånt där?
Nej, jag var det, men ryggen förstörde det så att det går inte längre. Nej.
Tommy Svensson, vad trevligt att få se dig igen och se att du är pigg och glad, att du går bättre nu efter operationen också. Ja,
tack detsamma. Kul att se dig igen.
Tack snälla. Tack.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt att nå mig via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu, Instagram holmgren.niklas eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.